predikan har tre huvuddelar. Vi kommer att börja i evangelietexten och den har vi hört läsas av Susanne, höll jag på att säga. Det är ju helt, nu ser jag Susanne, Gunilla har läst den för oss ifrån Matteus kapitel 5. Sen kommer jag fundera lite kring korset, sätta det i centrum, Polen och tvärslån. Sen kommer jag fundera lite mer om en händelse när jag gick i gymnasiet. Hur är det att gå omkring och ha en sten i skon? Och så kommer jag gå tillbaka till texten och slutar då i episteltexten. Ni kommer få två bonusmaterial också. Ett citat från Gummitarsan, vilket är en fantastiskt bra barnbok. Och så kommer vi ta en liten snabbkik på det som är vårt NFU-resultat. Och NFU är ju naturlig församlingsutveckling. Men först så ber jag en bön. Tack himmelske far för ditt ord som vi har fått tagit till oss. Både ifrån psalm 103, från Matteus 5 och de sånger vi har sjungit. Vi har ju fått sjunga ut ditt ord. Låt allt detta bara landa så som du själv vill. Genom den helige ande i våra liv så att det bär frukt på det sätt. Du blir förhärligad och vi blir goda medmänniskor. Dina lärjungar som lever i kärlek, försoning och förlåtelse. Amen. Bergspredikan. Där finner vi den text vi har hört. Det finns tre kapitel i Matteus, kapitel 5, 6 och 7, som innehåller bergspredikan. Samlad undervisning av Jesus handlar mycket om livsstil, etik, moral. Helt enkelt, hur ska vi leva som lärjungar, som efterföljare till Jesus? Och nu ska vi få upp en kort sammanfattning av bergspredikans tre kapitel. Väldigt kort faktiskt. Typ, vi ska se om det kommer en... Ja, jag väntar, jag vill, om du trycker fram, det kanske inte går. Ja, den kan sammanfatta, det är ett eftersträvansvärt liv att leva så som Jesus säger i Matteus 5, 6, 7. Men det är typ helt omöjligt faktiskt. Det är en bra sammanfattning. Så här ska vi leva, vi ska sträva efter det, men det är omöjligt. Och för att få hjälp att ändå göra det så behöver vi ha med oss tre saker. Du behöver sikta högt. Alltså bara för att någonting är omöjligt så ska vi inte sänka ambitionsnivån. Utan då ska vi sträva efter det. Och det kan vi göra därför att det finns en väg att gå. Så sikta högt. Det andra är, ja, du klarar inte detta utan Gud. Du är helt beroende av Gud för att kunna leva så som Jesus vill. Och det tredje, det är jättefint. Vi klarar det inte utan varandra. För att gå på den här vägen så behöver vi församlingen. Vi behöver varandra. Och grejen är att du behöver församlingen, men församlingen behöver också dig. Det är en gåva. Den här spretiga, brokiga, ibland lite komplicerade massan av människor som just här många gånger samlas i Lövstakyrkan, samlas över hela jorden, är en gåva där vi inte väljer varandra utan där vi får varandra som gåvor, som familj. Och vet du vad, om du vill följa Jesus så är det inte valbart att vara med i församlingen eller inte. För det ingår i att vara en kristen, att vara en Jesus efterföljare. Vi behöver församlingen. Och för att församlingen ska kunna fungera, vi klarar inte utan varandra, så behöver vi göra en helge. Och jag vet inte hur många som var här, jag tror det var en eller två veckor sedan kanske. Så satt barnen här framme och så fick vi besök av en figur som heter Helge. Och han, enligt hans mamma, är expert på att göra en sak. Han är fenomenal på att göra dem till ett vi. Och det är precis det handlar om. Att man ska inte domma någon annan, peka på någon annan, utan de och de gjorde Helge till ett vi. Och om du undrar hur detta gick till så tycker jag att du ska prata med Helge. Du kan prata med Joel Stenov också. Så får du veta hur de och de blir ett vi. Och vill du veta mer hur man lever eller kan ta till sig bergspredikan så tipsar jag dig att gå in på en blogg som heter Barnabasbloggen. Det är våran församlingsmentor Jonas Melin har skrivit jättebra om just bergspredikan. Hur man ska läsa den, hur man ska tolka den och få lite hjälp att hur kan vi leva efter det som Jesus sa. I kapitel 5, sista delen, så kommer det 7 stycken antiteser. Egentligen är det lite ett fel uttryck, för det är inte Jesus säger inte emot lagen. Men ni känner säkert igen de här uttrycken. Ni har hört att det ska bli sagt, att det har blivit sagt. Och så säger de någonting. Men jag säger er. 6 gånger förekommer det. Ni har hört att det har blivit sagt så här. Men jag säger så här. Och så kommer Jesus med en annan input. Han dissar inte lagen. Han förstärker den. Han fördjupar den. Och ger oss lite vägar att förklara vad är det han menar. Ja, den första är av vrede och kränkning. Oförsonlighet. Det jämställer Jesus faktiskt med att döda. Han jämställer det med mord. Att med orena blickar titta på en annan. Det jämställer han med otrohet. Han lyfter äktenskapet som något oerhört viktigt. Och så pratar han om skilsmässa och att hålla ihop. Han pratar om ärlighet och integritet i vårt tal. Hur pratar vi med och inte om varandra? Han pratar om att hämnas, inte att bara älska våra vänner utan våra fienden. Och så kommer den där 7 som mer är en sammanfattning. Var fullkomliga så som er fader i himmelen är fullkomlig. Det är så Gud önskar att vi ska leva i relation till varandra. Inte ens bli vred. Inte kränka någon. Jesus säger att du har hört att du inte ska döda någon. Men jag säger att du ska inte slå någon på kinden. Han kommer många gånger. Så blir inte ens arg. Får du skymf. Ge inte igen. Och så säger han fullkomliga. Och då kan man ju fullständigt tappa det. Jag vet inte om du känner det. Fullkomligt. Alltså, det är lätt att hamna i prestation. Och bara syndfrihet. Fullkomlighet. Det går inte. Och så är det lätt att istället ge upp. Romarbrevet 5:5. Där står det så här. Och hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den helige ande. Vägen som gör det möjligt att leva så som Jesus önskar. Att vara fullkomliga så som fadern är fullkomlig. Det är att låta Guds kärlek bli ingjutet i ditt hjärta. Att du får möta Guds kärlek. I den norska översättningen av den här versen så står det så här. Nu tittar jag på Filip. Jag har kanske inte bäst uttal. Men vär du helhjärtet och god. Slik deres himmelske far är det. Var helhjärtade. Och goda, så som er fader är det. Om man tänker på fullkomlighet eller helhjärtad så kanske det är lite enklare. Gör det med hela ditt hjärta. Sträva efter det. Gå i den riktningen. Så sikta högt. Och kom ihåg, du klarar inte det här utan Gud. Och det här korset kommer in. Det ser vi får precis så. Är det där den första bilden verkligen? Nej. Ett kors i alla fall. Och då har vi en nedåtgående pil. Den lodräta pilen. Precis. Kärleken som kommer ifrån Gud. Där du inte är någonting annat än mottagare av den kärleken som kommer direkt ifrån himlen. Och som bevisas på korset. I 1 Johannes 4:7-11 så står det så här. Och det här är viktigt. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud. Eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Att han sände ende sonen till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att Gud har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, då måste vi också älska varandra. Den första vägen att förstå, vi klarar inte det här själva. Vi måste ta emot kärleken ifrån Gud. Den som kommer uppifrån, där Gud bevisar sin kärlek genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Ja, så den andra delen då, den vertikala eller horisontella. Om Gud har älskat oss så, om du är föremål för Guds kärlek, då måste också vi älska varandra. Och det är här vi befinner oss idag. Vi behöver alla ta emot den här kärleken ifrån Gud. Oavsett hur vårt liv har varit och är. Din historia är inte din framtid. Och din historia definierar inte vem du är. Har du levt ett gott liv och ett oskyldigt liv? Minns du vad vi läste? Var fullkomliga så som är fader är fullkomlig. Sorry. Även om du har levt ett gott liv, ett oskyldigt liv. Här är vi alla körda. Fullständigt körda. Inför den helige och rättvise Gud så lever vi inte upp till denna fullkomlighet. Utan här behöver vi bokstavligen mötas vid korset. Vi behöver faktiskt krypa till korset. Var och en. För utan Gud så är vi ingenting. Men när vi är där i Guds kärlek med ett nedböjt huvud och förstår det. Gud, jag kommer till dig och jag har ingenting. Med öppna händer men med ett nedböjt huvud. För jag vet så här är min ställning inför den levande guden. Och där får du ta emot Guds kärlek. Nåd. Guds förlåtelse. Befrielse. Och när det får ingjutas i ditt hjärta så kan du med frimodighet lyfta blicken och se upp emot Herren. Och du kan få resa dig upp på dina fötter, vara rakryggad och lyfta dina händer i tacksamhet och tillbedjan. För du är fri och du är förlåten. Korset är den dagliga mötesplatsen där du med ett gott liv möter den som har haft ett trassligt liv. Inför korset är vi alla lika. Upprättade och förlåtna. Här är den dagliga mötesplatsen. Vi behöver dagligen faktiskt komma till korset och få uppleva detta i våra liv. Men så är det som att det kryper och krälar. Jag vet inte om du har upplevt det. Men det vrider och så helt plötsligt så ändrar vi lite riktning. Och så går vi något annat håll och så har vi tappat ögonkontakten med Gud. Så därför behöver vi dagligen komma till korset. Gud, ingjut din kärlek än en gång i mitt liv. Du behöver tillbringa tid där vid korset. Men det är en plats som ibland är stressande. Därför du kan inte prestera där. Den är prestationslös. Där är du och marineras i Guds kärlek. Vad händer när du är där? Ditt hjärta blir mjukt. Omöjligt att hålla någonting emot en annan människa när du vet att Gud har förlåtit dig. Det vid korset vi lär oss att vända blicken bort ifrån oss själva och ha den riktad mot Gud. Och det här tacksamheten och tillbedjan föds i våra liv. Polen, den vertikala linjen, Guds gränslösa kärlek. Och så kommer vi till den horisontala. När vi är kallade att älska varandra. Våra medmänniskor. Alltså inte bara de vi själva väljer. Och nu börjar det faktiskt bli riktigt utmanande. Här börjar det bli lite jobbigt. Och lite omöjligt. Om vi inte själva först har fått del av Guds kärlek. För här behöver vi både kraft och vilja och ödmjukhet för att kunna förlåta varandra, älska varandra och ta steg gentemot försoning. Och församlingen, den här vackra men ack så komplicerade gemenskapen. Här har vi fått varandra som gåvor för att träna på detta. För att här delar vi inte bara tron utan här är vi Guds barn och Guds syskon till varandra. alltså här får jag träna mig på att leva i ömsesidighet med människor som jag överhuvudtaget inte delar samma åsikter eller teologi som. Här har jag möjlighet att leva i förlåtelse, i försoning och träning. Ordspråksboken 27 och 17 står det så här: järn skärper järn den ena människan den andra. Vill man slipa järn så kan man dra släm järn mot ett annat järn och det slipas blir skarpt. Du vet, en annan människa som du inte riktigt går ihop med. Om du med Guds andes hjälp lever nära den i försoning så får du möjlighet att slipas som människa. I denna fantastiska gemenskap som församlingen är fungerar det som en familj. Vi sårar varandra. Vi kränker varandra. Vi missförstår varandra. Det är oundvikligt. För vi lever tillsammans. Men den stora skillnaden som Jesus pratar om i bergspredikan, det är: vad gör vi med konflikterna och missförståndena? Vad gör vi när det uppstår meningsskiljaktigheter? Ja, för det första, vi vet att vi klarar inte av det här. Vi är körda. Och så går vi till Gud med problemet och de här jobbiga människorna och mig själv. Och så ber jag att jag ska ta emot Guds kärlek i mitt liv. Sen stannar jag kvar i gemenskapen tillsammans med de här människorna. Och så går vi varandra till mötes och ber om förlåtelse. Och gör allt som står i våran makt och med Guds hjälp att reda ut det som är trassligt och det som är besvärligt. Vi lyssnar, vi försöker förstå, vi har ett intresse av, jag fattar inte vad du tänker, jag är någon annanstans. Men vi försöker verkligen förstå för att hitta den gemensamma vägen framåt. Det är det här vi är kallade att leva i, som Guds kropp, Guds barn och Guds församling. Nu ska vi titta på hur det ser ut lite grann i Lövstakyrkan. Så här har vår undersökning sagt. Tittar man längst till vänster så ser vi, ja, medkänsla. Där ligger Lövstakyrkan i topp. Vi känner med andra människor i vårt hjärta. Vi bryr oss genuint. Men tittar man lite längre ner på vänster, nummer 20 av 24. Det är inte så enkelt för oss att vara tillåtande. Alltså även om vi känner med andra människor så skaver det lite om någon annan inte riktigt är så som jag tycker och tänker och jag är. Nummer 22, tredje nerifrån, så är det den försonande gemenskapen. Alltså vi har lite att jobba med på att gå den här vägen som Jesus talar om. Att vara fullkomliga, att älska varandra. Och kärleksfulla relationer, ja, det kommer ju på en bra fjärde plats. Men fjärde plats av åtta är ju trots allt inte så där fantastiskt kanske. Det här är inte något som trycker ner oss i skorna. Det här är något, ja men Gud, ingjut din kärlek i våra hjärtan så att vi kan älska varandra. Hjälp oss att sträva efter detta fullkomlighet så som du är fullkomlig. I Johannes 13 så säger Jesus: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det är hur vi bemöter konflikter, svårigheter. Det är det som är skillnaden. Om vi väljer att kapsla in det eller om vi lyfter upp det. Låt oss leva i försoning med Guds hjälp. På mellanstadiet läste jag en bok, Gummitarsan, av Ole Lund Kierkegaard. Jag tyckte den var alldeles fantastisk. Inte ofta man kommer ihåg något man läser när man går i sexan. Men jag kommer ihåg den här meningen från den boken. På kvällen är vi rädda om varandra ifall någon skulle dö på natten. Och då tänkte jag så här: hjälp! Innan jag går och sover måste jag ju be brorsan om förlåtelse. Vi bråkade lite. Tänk om han dör i natt eller jag och vi inte har bett om förlåtelse. Eller så var jag så lite småtjurig mot mamma. Så bara, nej men jag måste ju be om förlåtelse. Tänk om jag inte hinner det liksom innan det är för sent. Och det har jag burit med mig sen. Hur gammal är man när man går i sexan? 12 år. Alltså jag har haft det med mig några år. Och jag tycker det är lite fint. Och inte bara på natten utan låt oss leva efter Jesu ord och kanske lite gummitarsan. Var rädda om varandra innan det är för sent. Och nu kommer jag till den där sten som vi kan ha i skolan. Jag tror ni allihop någon gång har gått och så har det kommit in en liten, liten eländig sten som irriterar och som skaver där i gympaskon eller vad det kan vara. Och när jag gick i trean på gymnasiet på Katedralskolan i Linköping fanns det en förening som hette KEF, Katedralskolans ekonomiska förening. Då fick man lite rabatt på lite olika saker. Och man fick nog typ 10% rabatt på fotvård. Så tänkte jag, ja det har jag, det gör ju pensionärer, men får man 10% rabatt så kan det vara värt att testa. Så för första gången i mitt liv går jag på lite fotvård där. Och jag har ju haft något lite bekymmer med en av de här längsta tårna. Så när man, du vet, om man går i liksom utförsbacke så aja, men det gör lite ont. Eller man springer och sådär, så aj, när det stöter i foten så har det gjort det här. Och så tar jag med strumporna och sitter där och hon kikar. Och ja, men det här ser ju bra ut. Det är nog inte så farligt här. Men så märker hon att hon tar på liksom yttersta biten på ena tån där. Så rycker jag till. Alltså, det är något. Ja, men jag känner ju att det är något här. Ja, men du kanske har fått in en glasbit eller en liten sån här, något som inte syns riktigt. Så här, nah. Och så tar hon fram sin sån här, ja, men någon förstoringsglasgrej här. Och så sin lampa. Och så belyser hon mina tår. Och så, ja men titta, där är det nog någonting. Ja, och så börjar hon ta fram det ena redskapet efter det andra. Och så börjar hon liksom karva lite där i min tå. Och så helt plötsligt säger, nej men du har ju inte en sten i skon utan du har en sten i tån. Då var det ju så att en pytteliten sten, men ändå en sten, hade varit där i skon. Men kroppen hade hunnit ta hand om den och kapsla in den i min tå innan jag hade tagit ut den ur skon. Alltså jag såg den inte. Jag var inte medveten om den här lilla stenen. Men jag kände ju av den när jag sprang, när jag gick i backe eller när jag hade liksom gick emot mot skon så här. Och så började hon att karva. Och ut kommer det ju en sten som vi båda kan se med blotta ögat. Det var inte behaglig behandling. Sen dess har jag ju inte haft så ont och så är jag noga med att kommer den sten i skon så tar jag bort den illa kvickt innan kroppen tar hand om den och på något sätt kapslar in den. Tänk vad någonting som inte syns men som har funnits där tidigare och nu bara är gömt. Vad det kan skava. Vad det kan begränsa. Vad det kan göra fruktansvärt ont. Och vi har en tendens att ibland sopa saken under mattan och tänker att det är enklare om jag inte säger något eller jag är enklare om jag inte gör något åt det här. Och så kanske vi låter de här stenarna i våra olika relationer, i familjen, i församlingen, kanske du har en sten i skon gentemot Gud, så låter den vara kvar. Till slut syns den inte, ganska obemärkt, men den finns där och den påverkar så mycket mer än vad vi vill erkänna. Vågar vi låta Gud med sin kärlek ta fram sitt förstoringsglas, sin lampa och titta på hur vi lever våra liv i relation till honom, till församlingen, till familjen. Han vill ju operera bort om vi har några stenar som har blivit inkapslade. För att vi ska kunna leva som goda medmänniskor. För att vi ska få uppleva hur Gud har befriat oss. När han i kärlek gav sin egen son på korset. För att vi skulle leva. Episteltexten säger så här. Romarbrevet 13, 8-10. Stå inte i skuld till någon. Utom i er kärlek till varandra. Till den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen, buden. Du ska inte bo äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.